Morgon, vänner. På hebreiska säger man Boker Tov Shalom. Det är väl ett härligt ord. Och för att säga som Jesus sa, Boker Tov Shalom. Då har ni hört om tre ord jag kan på hebreiska. Ja, jag kan lite mera. Trevligt att få möta er i gudstjänst så här. Se kyrkan så välfylld. Så en liten pålysning först. Jag hade ju med mig en del av mina böcker ner, ett ex av varje, för man kan inte släpa med sig allting på flyget sådär, va? Och allihopa, höll jag på att säga, de har strukit med. Ni har ju haft vänligheten att låta dem ligga kvar så att folk kunde få bläddra i dem i alla fall. Så att, men ni får gärna hämta er, ni som har beställt dem alla redan. Det finns bara en enda bok kvar, och den gav min fru mig. Och det är den som jag predikade ur igår när jag talade om paradiset och vad som händer efter döden och så vidare och så vidare. Den är fortfarande inte såld. Den tog mig 8 år att skriva. När min mamma dog så i cancer, så ja, med den bakgrund som Lila och jag hade bland Jehovas vittnen så där, så hade vi en helt annan uppfattning på vad som händer när man dör. Och det här var ju en hemsk, en stark händelse i ens liv när en av de nära går bort. Så där, och jag fick olika råd. Hon är hemma hos Herren, sa någon. Hon är hos Jesus, och någon sa att hon är i paradiset, och någon sa att hon kan se dig om dagarna. Och tänkte att det kan inte vara möjligt att hon ser mig. För jag menar, det kan inte finnas sorg i himmelen eller gråt i himmelen. Så jag beslutade mig för att ta reda på vad säger Bibeln i de här frågorna. Så att jag skaffade bra litteratur, vad andra förkunnare har skrivit, författare har skrivit i de här svåra frågorna. Vad händer när vi går bort? Jag höll på att säga, jag tycker inte ens om det uttrycket, går bort. Vi går hem. Jag tycker Frälsningsarmén, min mamma var ju salvationist, och jag vet på hennes stol i Strängmusikkåren så låg det en vit näsduk, och så vinkade hela församlingen med vita näsdukar. Det var deras tradition, och den har jag stor respekt för. Men i alla fall, jag läste, funderade på det här under 8 år. Jag bedrev ju självklart andra bibelstudier i ämnet utifrån Bibeln, men jag läste mig till att försöka förstå. Tyckte väl att jag fick en stabil tro att stå på, som jag står på idag. Det var lite av det jag predikade om här. Men den är fortfarande, om någon är intresserad, så annars tar jag hem den igen. Den har gått ut i många tusen ex. Det har hänt vid ett flertal tillfällen att det har ringt pastorer till mig, och så har de sagt så här, du, den där boken du skrev, den i den första upplagan, den hette nämligen Evigt liv och evig död. Men under åren så blev jag klar över, det var lite för krångligt, kanske jag skulle spela intellektuell, jag vet inte. Men jag gjorde om den i den nya upplagan nu, och rakt på sak, på vad händer när man dör? Det var det som var, gällde. Så har du ringt pastor och sagt, jag tackar dig för den här boken, Dan. Varenda gång jag har parentation i församlingen så tar jag fram den här, och jag hittar alltid någonting som passar in just vid det tillfället. Så att, nu ska jag inte säga mer om det. Vill ni nå mig på något sätt så finns jag på hemsidan danjohansson@ett ord.nu. Det är väldigt enkelt. Nog om det. Temat för den här gudstjänsten, jag har inga bilder jag visar om du predikar på ett annat sätt idag, men temat för den här gudstjänsten är: redan i moderlivet utvalde jag dig. Jag tänkte cirkla lite kring de tankarna. Till i Jesaja-boken, det 49:e kapitlet, så säger Herren så här: Hör på mig, ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Och jag ska läsa tre andra bibelställen. Jag tror att det är så här, va. Redan i moderlivet så lägger Gud ner en kallelse i en människas liv. På något ställe står det, medan jag ännu var ostmassa, alltså man var inte formad en gång, så la Herren ner en kallelse. Och jag hävdar, utifrån min enkla förståelse av bibelordet, så tror jag att Gud gör det med varenda människa som föds. Även de vi kanske kallar för ofrälsta idag eller så. Så tror jag att han i varenda skapelse som passerar moderskötet, så lägger han ner en kallelse i den människans liv. Jag tänkte så här, det vore fruktansvärt om det inte vore så. Tänk om det skulle komma människor till världen, eller födas eller befruktas människor som Gud på förhand liksom har dömt ut. Du har ingen chans, men okej då, du får väl födas och så får vi se vad det blir. Min Gud tror jag inte är på det viset. Jag tror att han är en rättvis Gud. Han ger varje människa samma chans till starten i livet. Jag sa under någon kväll här också, jag tror också att det är som står på ett antal ställen, att när en människa föds så skrivs hon in i livets bok. Det betyder att där ligger evigheten, möjligheten att få leva hela livet samman med Jesus. Men för en del människor under livets gång så ramlar man över i det som Uppenbarelseboken kallar för böcker, alltså pluralformen. Man hamnar i synd. Och plötsligt så har Gud väldigt mycket att hålla reda på. Vad är det jag ska dömas för vid den sista domen, i den sista uppståndelsen? Då är det böcker skrivna. Men om man en gång har hamnat där så är det inte kört. Man kan ju under livets gång få möta Jesus på nytt i frälsning och komma tillbaka och återföras in i livets bok. Jag vet, Mose, han var ju orolig för det här. Han sa vid ett tillfälle så här: stryk inte mitt namn ur livets bok. Han var mån om att leva i den här helgelsen samman med Gud. Om Jakob säger Herren i Jesaja 44: men hör du nu min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte du min tjänare Jakob, du Jesuren som jag har utvalt. Också han var utvald för en särskild tjänst. I Jeremia boken 1:4, Herrens ord kom till mig och han sa: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Man kan möta en människa idag som man i ett samtal, så kanske den här människan säger så att, ja du förstår, jag tror inte på Gud, jag tror inte ett smack på det där. Då brukar jag bara säga lugnt: spelar ingen roll, Gud har en plan för dig redan innan du föddes. Då kan man få dem kanske att tänka till. Hade Gud en plan med mitt liv? Och så väcker man en nyfikenhet. Vad kan det vara för en plan? Vad är det jag har missat för någonting? Alla är ju mer eller mindre egoister. Vad har jag missat för någonting som jag kanske kunde ha nytta av i mitt liv? Också till Paulus säger han, eller Paulus skriver så här i Galaterbreverna: men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, Han beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Och jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag vet att Paulus på ett ställe talar om hur han reste till Saudiarabien. Det är en rätt intressant iakttagelse. Han ville alltså inte bli påverkad på det viset att han hade färdiga läror omkring sig som man då skulle pracka på honom, så att säga. Utan han lämnar för ett annat land. Han är där i några år. Och jag tror, om jag läser mellan raderna, att han hade en intensiv gudsgemenskap och bönekontakt med Herren. Jag tror också att han hade med sig en del av torarullarna, de gamla skrifterna, för att få vara ensam med Gud. Så den här kallelsen, den tror jag att vi har fått allihopa innan du föddes. Gud skapade alltså, eller la ner i skapelsen, när du var fortfarande bara ett litet embryo, så tror jag att han förberedde för de andliga nådegåvorna i ditt liv. Jag tror att han förberedde för tjänstegåvor och drivkraftsgåvor, anlag, sånt som han visste att du skulle ha behov av under vandringen. När vi är ute och reser, Lille och jag, varje vecka så är vi på nya platser i olika länder och sådär. Men på lördag förmiddagarna är vi ofta lediga. Och då blir att man, ja faktiskt, vi brukar fråga om det finns någon second hand butik. Det är inte så att vi köper någonting, för vi har fått att göra oss av med allting. Men jag tycker det är så roligt att gå och rota där och läsa gamla fina böcker och sådär, va. Eller så kanske vi går in i en affär, jag vet inte. Och då brukar jag försöka att hitta en stol in i den här affären. Och ibland har jag sagt till affärsinnehavaren: du, som kar så saknar jag en stol. Du borde faktiskt tänka på karan också i den här affären och ha en stol, och gärna teknikens värld eller någonting. Och sådär, så kan du ju sen betjäna hustrun eller gästerna i lugn och ro liksom, va? Och när jag har suttit då på en sån här stol, så har jag iakttagit människor. Jag älskar att iaktta människor. Och jag kan se då hur personalen, någon av dem, går omkring och servar och sköter grejer och så här. Och jag tänkte, tänk vilken hederstjänst den där kvinnan eller mannen måste ha. Tänk att få ha en sån i församlingen som sköter och fixar allting, va. Eller så har jag den som går runt sakta så där och iakttar, finns där till red som det skulle vara något särskilt och så där. Och så ser jag faktiskt, upplever jag de andliga nådegåvorna eller tjänstegåvorna, hur de finns hos folk. Tänk om du hade funnits i vårt sammanhang och kunna betjäna människor på samma sätt som du gör i ditt yrke. Herren säger om i Apostlagärningarna, det är 13 kapitlet, så säger han att han har funnit David. Han gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd och så sa han: jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Det betyder att där David bodde, där hade Gud planer för hela det området. Och nu hittade han en person som ville samarbeta med Gud. Och så hade han ju utrustat honom, för det förstår vi sen vad David fick gå igenom. Hur rikt utrustad han var för den tjänst som han hade blivit tillsatt att utföra. Och nu hittar Gud honom. Plötsligt har han en i byn eller i stan eller vad det nu är som är villig att samarbeta med Gud. För det är ju så att Gud går ju före hela tiden. Han kommer ju inte efter liksom och ser om det händer något. Utan precis som Jesus säger till lärjungarna: jag går nu före er upp till Galileen. Och när lärjungarna sen några dygn efteråt kommer till Galileen så har Jesus redan varit där. Han har skapat tankar, visioner, skapat en längtan i människors liv. Och lärjungarna kommer så att säga som svar på vad han redan hade förberett. Och jag tror att det är så där vi bor på de olika platserna. Att vi ska vara uppmärksamma på vad Herren lägger fram för oss. Vi kallas ju till olika tjänster. Och jag blev väldigt missförstådd i en församling, men nu är det många år sedan. Jag räknade upp de här olika kronorna som Bibeln talar om. Några ska ju få själavinnarens krona. Några ska få kronan som ges till de äldste. En krona som jag själv har passat på liksom jag ännu skulle vilja ha, det är kronan till de som älskar Jesu tillkommelse. Och så är det en rad sådana här olika kronor. Och efteråt så kom det en kvinna, hon hade tydligen, det var ju mitt fel, jag hade väl uttryckt mig otydligt tydligen. Men hon var lite förgrymmad på mig och tyckte att det var ju orättvist det här. Att de skulle ha det och de skulle ha det och vad hon skulle få och så vidare. Ja, men så hade det ingen rangordning i det här. Får du till exempel kronan till de som älskar Jesu tillkommelse så är ju inte den mera värd än någon av de andra kronorna. Utan de är ju alla precis lika mycket värda och är bara ett erkännande på den kallelse som Gud har satt in oss i olika tillfällen. Några får som på Josefs tid till exempel tjäna i faraos hov. Det var ju en fin ställning. Mose var också där högt upp i smeten. Jag tänker på Daniel som var tredje mannen i riket vid Nebukadnessars hov. Men där var också människor som Jesus själv talar om, en fattig kvinna som kommer fram och offrar det sista hon hade. Det var ju lika mycket värt som någonsin Daniel eller David eller Mose eller Josef. Det var lika mycket värt. Utan troheten är ju mot den kallelse som du och jag har fått. Och det jag brukar säga det ibland, det är två saker i mitt liv som jag fruktar mest av allt. Och det är för det första att falla i synd och för det andra att komma ur min kallelse. Det är de två saker som jag vakar över mest av allt. Mose, han hade ju varit högt upp i hierarkin, vet du. Uppfostrades hos kungen och drottningen där nere vid Nilen. Och så är han, vi läser i berättelsen om hur han är ute bland sina stamfränder där nere, det judiska folket. Och så slår han ihjäl en människa. Och det här är ju vid Nildeltat nu om man pratar lite geografi. Han tvingas att fly för livet. Han flyr upp genom hela Sinaiöknen. Jag har jobbat i 10 år som guide där nere så jag är rätt så väl bevandrad i området. Han flyr upp genom Sinaiöknen. Han kommer upp till Eilat, Akabaviken. Han går ner på andra sidan, på den jordanska sidan. Och där hittar han så småningom sin hustru och han blir far till 2 grabbar. Han blir fåraherde hos Jetro. Mose är i karriären. Kallelsen fanns där. Men under sin karriär så har han nu andra intressen. Och så står det bara en kort vers i Andra Mosebok 2:23. Några ord, det står bara så här. Så förflöt en lång tid. Mose var i karriären. Han var vid sidan om det som var kallelsen. Kallelsen fanns. Men han var vid sidan om kallelsen. Och sen en dag berättas det om hur han går där och sparkar i sanden och kickar sten eller vad han gjorde. Det fanns ju inte mycket annat att göra där. Fåraherdens roll att vakta fåren. Plötsligt en dag så visar sig Herren i den brinnande busken för honom där nere vid Katarinaklostret som jag tror att det var. Där visar sig Herren och förnyar kallelsen till Mose. Att komma in igen i den tjänst som Gud hade förberett för honom. Så han vandrar hela vägen upp igen via Eilat och ner på andra sidan. Säger adjö till Jetro och hustrun och barnen. Och så går han hela vägen ner igen. Ända ner till Gosen i Nildeltat. Och där tar han tag som den folkledare Gud hade tänkt för honom. Han tar det judiska folket och börjar en 40-årig vandring med dem genom öknarna. Den här kallelsen som varje människa har fått. Alla, varenda en som sitter i den här lokalen. Antingen du tror på det eller inte, så har Gud lagt ner en kallelse i ditt liv. Den kallelsen har han också stadfäst genom att ge, som jag sa, de olika gåvorna eller arbetsredskapen, om vi pratar lite modernare ord, som du behöver för att utföra kallelsen. När jag kom in på mitt sista jobb jag hade innan jag gick i pension, så var det ju inte att chefen bara sa så här: kul att se dig idag, hoppas det går bra för dig, där har du en stol, så lycka till. Nej, han kom in till mig: du Dan, här har du bokhyllan, här står alla böckerna som du ska ha koll på, här är lådorna, här finns alla redskap du behöver, här finns alla telefonnummer, när du behöver det så ringer du dit och så ringer du dit. Han satte in mig i allt vad jag behövde veta för att göra ett bra jobb. Och så gör Gud också med våra liv i kallelsen. Han ger oss alla de redskap som vi behöver för att göra ett bra jobb. Första Samuelsboken, det 10:e kapitlet. Så jag kanske ska ta lite ur Bibeln här. Första Samuelsboken, det 10:e kapitlet. Det är ett sånt här riktigt härligt kapitel om hur Gud utrustar en människa. Första Samuelsboken, det 10:e kapitlet. Där står det att profeten Samuel är kallad utav Herren. Och nu ska han smörja en person till kung. Han heter Saul. Och på den tiden gjorde man ju så att man tog hela oljehornet och så hällde man det över människan, så det rann ner över hela hans varelse, oljan. Han blev riktigt smord. Och för att Saul då ska förstå, vad är det som händer nu? Vad är det för resurser Gud lägger ner i mitt liv? Ibland, vet ni, kan man tvivla kanske på om Gud verkligen har gett mig någonting som jag kan ha användning av. Och så säger Samuel så här att när du kommer dit och dit så ska du träffa två män. Och så börjar Saul gå och vandrar och så möter han två män. Och så kommer tanken, det var intressant, det hade ju Samuel sagt. Ja, okej. Och så ska du gå vidare och då kommer du längre ner att träffa tre män. Och han kommer dit och han möter tre män. Nu är det ju plötsligt lite mer aktuellt. Det var ju märkligt. Det var ju också vad Samuel hade sagt. Och när du kommer längre ner så kommer du att träffa en skara profeter. Och när han kommer till den platsen som Samuel har sagt, så möter han nu en skara profeter. Plötsligt förstår Saul att det Samuel hade sagt om honom, det var liksom förutsagt, kan vi säga, eller förebildligt uttalat, för att han skulle känna att han var på säker grund. Och där i den sjätte versen sker en förvandling. Det står så här: och Herrens ande ska komma över dig, så att också du fattas av hänryckning liksom dem, och du ska då bli förvandlad till en annan människa. Det här är en jätteviktig vers. Det betyder, i det här ögonblicket blir Saul förvandlad till en annan människa. Ni vet, vi säger ibland så där, vi är lite försiktiga, vi bjuder in någon, ikväll var det allsång här tror jag, hela kyrkan sjunger, va? Och så kanske vi möter någon svensk eller någon ut på stan och så säger vi, kan vi komma ikväll, det är jättetrevligt, och så där, för att liksom skyla ner sig. Du vet, vi är vanliga människor, va? Det är inget farligt, utan vi är vanliga människor. Då är det så, förstår du, att världens människor, de behöver inga vanliga människor. De behöver den här annan människan. Och jag menar en människa som har fått möta Jesus till frälsning, som kanske beroende på vilken doptradition vi har begravt min gamla människa i dopgraven. Jag står upp till ett nytt liv med Jesus. Jag är utrustad med den heliga andes gåvor. Då är jag inte längre en vanlig människa. Det är denna annan människa som världen är i desperat behov av. En människa beklädd med den heliga ande som verkar i sina nådegåvor. Du ska då bli förvandlad till en annan människa. Och han säger, då må du göra vad tillfället ger vid handen, ty Gud är med dig. Jag vet inte hur många gånger på mina resor i kors och tvärs så har jag kört under kraftledningar. Och i början så var jag förvånad. Jag kunde se på en kraftledning kunde det sitta en hel rad med kråkor. Och jag tänkte, hur all sin dag kan det vara att de inte dör? Om jag skulle röra den där kraftledningen där så är jag ju bang död på en gång. Vad beror det på att de kan sitta där? De sitter på en kraft som är på väg i Skåne då, från Barsebäck över kraftnätet och så ut över hela bygden liksom där nere. Och de sitter liksom tryckt så här. Va? Det händer ingenting. Varför gör inte det? Hade de haft ett jättelångt ben va? Så de hade nuddat marken, då hade det smält. Så kan det bli med oss kristna. Vi sitter alltså tryggt på universums mäktigaste kraft, den helige ande. Och vi sitter där lugnt och det använder vi oss inte, som amerikanerna säger, if you don't use it, you will lose it. Vi sitter där och så länge vi inte jordar kontakten så händer det ingenting. Och det är därför Herren säger här till Saul, då ska du göra vad tillfället ger vid handen, ty Gud är med dig. En tanke att tala med någon, ringa någon, skriva ett brev eller lägga händerna på någon som behöver jordkontakt med en människa. Smörjelsen som han bevisar här eller beskriver i första Samuelsboken tycker jag är ett fantastiskt sätt på hur en människa kan komma i tjänst inför Gud. Det står också i första Korinthierbrevet 1 och 5 där att alla fick den heliga ande. Alla. Jag har under årens lopp mött folk ibland, kristna, som tillhör en församling. Som bara väldigt lugnt har sagt, ja men jag upplever ingen kallelse, jag verkar inte ha fått några gåvor. Och då får man ju all kärlek tala om för den här människan att alla fick. Och så får vi då hjälpas åt, kanske vi kallar det för gåvoupptäckande. Vad är det för speciellt med den här människan? Den har fantastiska gåvor som den behöver få sprida och som jag har nytta av. De får ju inte den som en lördagsgodis att sitta och tugga på själva. Utan det är ju för att betjäna omgivningen som man har fått det här. I första Johannes, eller Johannes evangeliets första kapitel står det att de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och det är ett bra ord, men jag tycker att det är lite tamt. Därför att ordet i grekiskan är exousia och exousia betyder auktoritet. Det står alltså i grundtexten att de som tog emot honom gav han den auktoritet som det innebär att vara ett Guds barn. Vi har alltså fått denna enorma utrustning utav Herren för att kunna utföra verket att bygga hans rike. Vi ber om det, Lili och jag, kan vi säga varenda morgon. Att vi får nåd för att vara med idag och bygga ditt rike i vittnesbörd eller vad det nu ska vara som Gud behöver ha gjort den här dagen. Den här kallelsen, den kan tyvärr försvagas eller sakta dö ut så där. Det är en smygande utveckling som man måste vara väldigt observant på. Jag tänker på när Abraham och Lot till exempel, de hade ju enorma fårjordar. Jordandalen räckte inte, så mycket djur hade man. Och så kommer Lot och Abraham överens att vi skiljer på oss. Vi delar upp det. Och Abraham, han är gentil, han säger: väl du först Lot, vad vill du ha? Ja, jag vill gärna ha Jordandalen. Den var, som man säger, en borstan Abraham, en Abrahams trädgård. Det vill jag ha. Det är okej, säger Abraham. Då tar jag mina jordar och så går jag upp i bergstrakterna. Och så står det om Lot där nere på slätten, hur han tältar på olika ställen. Han närmar sig städerna, för det fanns städer där nere. Och plötsligt en dag så ser han liksom neonskyltarna där borta vid horisonten. Det står Sodom, Sodom, Sodom. Och så berättar texten hur han tältade utanför Sodom. Och så slutar texten med, innan han blir räddad, att Lot bodde i Sodom. Det var en smygande utveckling som han inte hade varit uppmärksam på. Det är samma sätt, jag har ju gått mängder av gånger i öknarna i Sinai och Egypten och på andra ställen så här, och tittar man bara ut över ökensanden så det är tyst och lugnt, det händer ingenting. Men lägger man sig ner och tittar efter ytan så här, så ser man hur det hela tiden sker en omärklig sandförflyttning över markytan. Det berättas om Abraham. Han hade rest runt i de här områdena nere vid Beersheba och så hade han grävt brunnar. De här brunnarna gav han speciella namn. Jag ser Abraham som en bild på fadern. Jag ser brunnen som den heliga andes källa som du har inneboende i ditt inre. Och så grävde han brunnar. Han gav dem namn, välsignelsenamn. De gav också en signal till folk som kom resande att här bor jag, här finns vatten, välkommen att dricka. Och så dog Abraham. Så berättas det i första Mosebok här i kapitlet om Isak i Gerar. Isak är ute och inspekterar ägorna där Abraham hade byggt brunnar eller grävt brunnar. Där hade sedan Abrahams död så hade den här sandförflyttningen skett nästan omärkligt. Sanden är en bild på synden. Den hade nått fram till brunnskanterna och så hade det spilt över lite sand så här. Vattnet började bli geggigt och osmakligt på olika sätt. Så småningom så blir det helt odrickbart. Då står det att då kommer fienden, filisterna. Det är en bild på den onde själv och hans anhang. Nu kommer fienden och nu ser de ingen brunn. De ser bara ett stort hål i marken. Och så säger de så här: det här är livsfarligt. Vi skottar igen det här hålet. Annars kan ju folk ramla ner och slå ihjäl sig. Och så skottar man igen hålet. Brunnen var död. If you don't use it, you will lose it. Nu kommer Isak. Och så berättas om hur Isak hittar de här ställena där han hade varit med pappa Abraham som liten grabb och ridit omkring på sina kameler. Han hittar de här igengrävda hålen och det står att han gräver upp dem igen. Han ger dem tillbaka det namn som hans pappa Abraham hade gjort. Och plötsligt så var brunnarna igen till välsignelse för människor som red fram där borta. När det vandrar genom Tåredalen så gör de den rik på källsprång. Jag trodde i alla år faktiskt att det stod Gud där, men det gör ju inte det. Så upptäcker jag en dag där det står, det är ju dig det handlar om. När du vandrar genom Tåredalen så gör du den rik på källsprång. Du är till välsignelse för människor. Du är till hjälp för människor. Därför att brunnen du har inom dig, den är ren och klar i sitt vatten. En tragisk episod i Israels nationsliv Det var ju när de var instängda. Det står om det här i domarboken, det femte kapitlet. De är instängda i staden. De har stängt stadsportarna. Och jag tänker på hur det kan vara i en församling. Vi kan bli instängda i våra byggnader. Man hade stängt stadsportarna. Ute på stridsfälten där härjade fienden och dödade och gjorde precis allt han ville. Han härjade fritt. Varför hade man stängt in sig bakom murarna och stängt portarna? Man hade tvingats till det. Och orsaken står där. Det står, man valde sig andra gudar. Det var inte Gud längre som var nummer ett, så att säga. Man hade valt sig andra gudar. Man tappade kampviljan. Man tappade möjligheterna till seger. Men så kommer det två personer. Tack och lov, Debora, kvinnan. Och vid hennes sida, Barak. De här två, de skapar den här väckelseatmosfären som gör att vi längtar efter ett annat liv. Jag vill vara det här som Gud sa, redan i moderlivet utvalde jag dig. Och så skapas den här viljan att vinna människor. Jag tänker på en av de kända predikantförstarna. Jag brukar citera honom ibland när han säger, hellre än att jag har en stor och vit och fin kyrka så vill jag ha ett bokbord vid helvetets ingång för att i sista ögonblicket rädda någon. Det är en vilja att spränga bundenheten. Och det står när jag läser hela det domarboken, det femte kapitlet. Det är ett av de starkaste väckelsekapitlerna i Bibeln. Hur ett helt folk omformas. Och det står i ena verserna där. Till och med himlen deltog i striderna för att återta slagfälten. Till David hade Herren sagt, jag har funnit David, en man efter mitt sinne. Han ska utföra alla mina gärningar. Gud hade planer. Plötsligt hade han en att samarbeta med. Och när lite längre fram i det kapitlet David så småningom dör, så tycker jag det är ett fantastiskt epitet över honom. Det står att David, efter att i sin tid ha tjänat Guds vilja, avsomnade han och samlades till fäderna. Vilken text, vill jag säga, på en gravsten. Efter att i sin tid ha tjänat Gud och fullgjort hans vilja, så gick han för att samlas till fäderna. Tänk, vänner, att få stå där och veta att jag blev utrustad, eller du blev utrustad redan i moderlivet. Och så står vi i den här bilden som jag visade någon kväll här, Jesusbilden. Jag vill få träda fram inför honom och höra orden, väl gjort du trogne tjänare. Vad fantastiskt. På alla nivåer har vi då fått vara med och tjäna Herren. Och vi ska bara, så att säga, svara upp för min nivå, det jag kunde. Gud har inget större krav på mig. Åh, du skulle bli så stor och du skulle vara där. Nej, varje nivå, där går vi in och där får vi berömmet. Väl gjort du trogne tjänare. Gud välsigne er, vänner.